Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag skriver så fingrarna glöder, detta för att förbereda bästa tänkbara nyhetsshow för lyssnarna där ute. Och för dig, Ina.
Nej, men gud, du tänker bara på andra hela tiden.
Ja,
men vem tänker på dig?
Ja, det undrar jag med. Du lite grann som justerade mikrofonen för mig här i sändningen. Det var vänligt av dig.
Mm.
Jag ska prata med dig och lyssnarna idag om att en intervju med Putin ska genomföras av den sparkade Fox News-journalisten Tucker Carlson. Detta med Elon Musks blessing. Det har varit lite kritik kring det, kan man säga. Sen också lite om agentparet som planerade att mörda judar i Sverige. Vad ska du prata om?
Jag kommer prata om att det väl är Taylor Swift-hysteri mer än vanligt den här veckan. Som liksom, vi befinner oss just nu precis mitt emellan Grammys och Super Bowl. Mm. Och det är mycket Swift-snack. Jag ska försöka sammanfatta vad det handlar om.
Bra för mig, känner jag. För jag har inte hängt med här så bra.
Mm.
Sen får vi gäst också. Det är professor Isabel Kirenbäck från Göteborgs universitet, expert på Mellanöstern. 4 månader har gått sedan attacken från Hamas mot Israel och krigets start, och vi ska tala om senaste nytt. Hamas rapporteras vara försiktigt positiva till en vapenvila nu. Hur ser utsikterna för en sådan ut egentligen? Det är en av frågorna som vi ska tala med Isabel Kirenbäck om. Sen blir det bakvagn.
Ja, det blir det absolut. Jag kommer prata där om att Miss Japan avgår, om att en Göteborgsmiljardär har ett nytt projekt med Leif GV, och om Floridas jaktlagar. Och om man det tycker det låter lite tråkigt, så kan jag i alla fall slänga in att det kommer också handla om knark. Björnar.
Wow. Jag ska prata om att Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, har liksom gjort ett live-bett med Piers Morgan om flyktingar i tv. Och ja, liksom fått backa lite där.
Mm-hmm.
Är han en betting man överhuvudtaget? Det är det han försöker säga att han inte är. Sen kanske lite om att Göteborgs symfoniker kommer krigsplaceras också. Vad innebär det i händelse av krig? Jag har en del annat på min lilla lista också. Vi får se vad vi hinner med. Joe Biden har sagt fel igen också.
Ja, jo tack. Det får man väl anta.
Riktigt pikant. Annars säger vi väl eller så kan vi väl bara nämna att Marcus Wandt har hälsat till oss också.
Nähe.
Till dig, till mig, till alla lyssnare.
Nämen.
Han svängde ju förbi Sverige här om natten.
Mm.
Hej Sverige från rymden, jag är så glad över att ha fått en glimt av mitt hemland, skrev han på X. Ett litet fuck you också till Norrland, eftersom alla har bilder på typ bara södra Sverige. Typiskt svenskt.
Ja, det är precis. Att, det är det svenskaste vi har.
Negligera.
Och ignorera Norrland.
Ja, exakt. Så han har inte glömt var han kommer ifrån där uppe.
Nej.
Och vilka traditioner. När som han, liksom, han står för. Och nu ska liksom reppa där uppe i universum. Närbild på Öland blev det också. Annars är det ju dagen med stort Q idag.
Ja, precis. Jag är så laddad.
Ikväll smäller det. Q-day, ja bra. Jag letade nog lite efter det i huvudet, men hittade inte det. Q-day, det är quiz på skeppet ikväll. Insläpp 17.00, quizet börjar typ 18.30. Du kommer vara där, jag kommer vara där. Linnea, Isabella, tyvärr inte Fanny, hon är sjuk. Men vi täcker upp för henne. It's gonna be amazing.
Det ska vi göra, och jag vill bara säga ifall det är någon som har missat det. För då, dörren öppnar 17.00. Mm. Jag tror att sist när vi körde, då var det på NEF. Då var det väl kanske ungefär lika många platser. Mm. Då skulle jag säga att det kanske var fullt efter typ en halvtimme.
Ja, och då är det ändå typ så 100 fler eller ännu fler intresserade på eventet den här gången.
Ja, precis. Så att, om man vill vara säker på att komma, så skulle jag säga att man kommer kanske lite innan 17.
Ja, jag har fått frågor på
det. Är världens konstigaste fråga, man får jätteofta den. Jag vill bara säga till alla, skicka inte frågan när behöver jag vara där.
Nej.
För det betyder att Kalle Berg skulle behöva veta exakt hur alla människor som kan tänkas gå på nyhetsshowen tänker.
Typ kanske sammanställa någon sån forskningsrapport om överensstämmelsen mellan att vara intresserad på Facebook.
Det har ju varit ett lokalt covid-utbrott i Landala, och där har vi 27 lyssnare. Så med tanke på det så behöver du nog inte. Men jag vågar säga, så slipper ni DM-a Kalle. Jag vågar säga så här, kom lite innan de öppnar. Det skulle jag göra om jag skulle vilja vara säker på att komma in.
För vi kan inte hålla några bord, man kan inte reservera platser. Nej. Och sådär. Jag har sagt liksom hard no till nära vänner.
Ja, men det måste som man. Det måste man.
Nej. Ja. Här råder liksom inga kompisrättigheter.
Nej, det är svinviktigt.
Vad säger du? Kolla borta. Här råder djungens lag.
Djungens lag, dagen med stort Q. Kom i tid och kom in. Det kommer bli svintrevligt. Jag är så laddad.
Det kommer bli nice. Förra gången på NEF så hade vi någon sorts tagline. Jag upptäckte det när jag gick igenom mitt gamla manus från förra gången, som var hashtag nyklippt för NEF.
Ah!
För att jag hade precis klippt mig. Och det var ju några när vi kom dit som faktiskt var nyklippta för NEF. Ah! Som hade varit på salongen.
Ah, gud vad nice.
Den här gången är jag inte det, men jag har lite skäggstubb.
Det har
så
du.
Så det är lite exkluderande kanske, men skäggstubb för skeppet, tänker jag.
Skäggstubb för skeppet.
Eller bara skägg för skeppet.
Skägg för skeppet. Det känns lite taskigt att lansera det samma dag.
Jag vet. Vi behöver inte. Det var bara att det var en alliteration som jag tyckte var okej. Vi släpper det och minns att det är quiz ikväll. Nu går vi in på dagens viktigaste nyheter. Jag tänkte att vi ska börja med lite agentnytt, Ina. Igår breakade Sveriges Radio Ekot att ett iranskt agentpar misstänks ha planerat mord på svenska judar i Sverige. Det här under 2021.
Just det, ja.
Det är ju hårresande uppgifter.
Ja, verkligen.
En av de utpekade måltavlorna för de här planerna då är Aron Förständig. Han är ordförande i Judiska centralrådet. Du kanske känner igen namnet. Han är med i media ibland ganska ofta och pratar i olika frågor. Och han var en av dem då som ska ha varit måltavla för de här planerna, som sagt. Och det här iranska paret, vilka är de då? Vi vet inte jättemycket om dem, men de greps i Sverige redan i april 2021, misstänkta för stämpling till terrorbrott. Ja, det var en nyhet som var ute då, att det hade skett, men då fick man inte reda på någonting om vad den här stämplingen, vilket terrorbrott, vad det skulle handla om.
Och vad det kan ha funnits för kopplingar då?
Precis, det väcktes aldrig något åtal heller om det, för de utvisades istället 2022 då. De nekade båda till brott, ska jag säga också. Mm. Men det blev inget åtal, och därför kom det liksom heller inte ut någonting om själva planerna. Mm. Kanske inte hade gjort ändå, det är ju sekretess och sånt där. Men i alla fall igår då så kommer Ekot med de här uppgifterna då, att det enligt källor till dem handlar om att den här Aron Förständig och två andra utpekade svenska judar fanns i planerna på att begå mord då från de här agenterna. Väldigt obehagligt, säger Aron Förständig till radion. Det är liksom en mordplan. En annan stat håller på att ge sig på en svensk medborgare, så det gör mig också förbannad, säger han. Och grejen är också att det här paret då, de fick asyl i Sverige 2017 på falska grunder. Och detta dessutom trots två anonyma tips minst till Migrationsverket om att den här mannen då i paret inte ska ha varit afghan, vilket han påstod, utan iranier som dessutom jobbade då för det iranska revolutionsgardet. Och trots de här tipsen då så fick de asyl. Jag hörde Migrationsverket liksom att man har ju liksom haft en kontakt med Säpo och sådär, om tips och liknande, men asyl fick de, och dessutom var deras ID-handlingar falska, skulle det visa sig då. Så mycket liksom som inte gick rätt till i den processen. Ändå så har man liksom inte utrett det här vidare från Migrationsverkets håll. Alltså den här processen där man ju blev lurade då helt enkelt, eftersom att ärendet, som de säger, hanterades enligt myndighetens rutiner, och då utredde man visst inte, och det har inte varit aktuellt liksom att göra det nu heller då efter Ekots avslöjande. Men vi kan lyssna på när Ekot ställer en fråga då till Migrationsverkets presstalesperson Jesper Tengroth.
Är det inte viktigt för Migrationsverket att dra lärdom från hur det gick till när en misstänkt terrorcell fick uppehållstillstånd i Sverige?
Det är väl en rimlig fråga. Tuffa papper från Ekot i vanlig ordning.
Ja, precis. Hur gick det till?
Ja, så här svarar presstalespersonen Jesper Tengroth.
Det är klart att det är viktigt. Det är ju inte så att vi har någon som helst avsikt att bevilja den typen av personer uppehållstillstånd i Sverige.
Nej, de vill ju inte med avsikt ge mördaragentpar uppehållstillstånd.
Men det känns det som att de flesta redan utgår ifrån.
Ja, det känns väl som en startpunkt för, liksom,
för vidare diskussion.
Eller hur? Men nu blev det så i alla fall, och trots det de hör av sig sen då till från Migrationsverket till Ekot efter och liksom säger det att ja, vi kommer inte att liksom öppna upp någon utredning för detta.
Nej.
För det har skett enligt våra rutiner som vi har. Så. Sen var det ju olyckligt att det blev som det blev. Men i alla fall, Ekot har för övrigt också sökt Irans ambassad samt agentparet i fråga för en kommentar, men skräll, de har inte fått några svar.
Det hade varit jättekonstigt om agentparet dök upp i Efter Fem och berättade sin historia.
Det känns inte
det,
som,
ja, precis, det känns inte som att de svarar på det
Hear
samtalet.
Hear us out.
Ja, precis.
Israel, så här är det med det. Nej. Så det hade varit konstigt. Migrationsminister Maria Malmö Stenegard från Moderaterna i alla fall, hon har uttalat sig. Hon säger att det här är väldigt allvarligt. Hon påpekar att det hände innan hennes tid vid makten. Är hon framme och påpekar. Men att de nu jobbar brett på att stärka säkerheten runt hela asylprocessen. Och då tar de som exempel att man då ökat liksom samarbetet mellan Säpo och Migrationsverket. Så hon vill signalera att we're on top of things. Moderaterna ska fixa det. Och en expert som SVT Nyheter pratat med, Arvin Korsnod, statsvetare i Lund och Irankännare, han säger att iranska regimen i många år har satsat på underrättelseresurser, som det kallas här i Sverige.
Ja, ja.
Han är inte förvånad, och han säger att det finns agenter i Sverige just nu. Idag, underrättelsetjänsterna har varit väldigt aktiva i Sverige, där man varit intresserad av svensk forskning och teknik, men har också varit intresserad av oppositionella iranier i exil.
Ja.
Det är några saker. Och även då att judar har varit måltavlor för olika liksom, konspirationer och våldsamma planer. Nu blev det inte så den här gången att de här planerna sattes i verket. Det hade ju såklart gett stora konsekvenser, självklart personligen för alla offer såklart, men också internationellt och politiskt får man ju utgå ifrån. Men planerna gick om intet, de utvisades det här paret, och igår avslöjade alltså Ekot vad planerna gick ut på. Och det är det vi vet i det här läget, och det jag har att säga för nu.
Ja.
Ja, snart blir det Swifts vecka.
Ja, stora Swift-veckan.
Ja, det är ju liksom Super Bowl kröner väl den veckan lite grann, va?
Så blir det nog.
Det är dags för det snart, men det som är det är dags för nu, det är ju nyhetssvepet. Och Isabella, du, innan vi ger oss in på det, du har ju också en liten... Du har också planerat lite inför quizen ikväll.
Ja, jag tänkte.
Ja, du behöver inte avslöja vad det är.
Jag tänkte att jag skulle bjuda på någonting
du,
i alla fall.
Du kommer bjuda på någonting. Ja. Och det kommer vara liksom... tuffa frågor, tror jag.
Ja, dags att plugga.
Det kan vara så att du står för kvällens svåraste moment rent kunskapsmässigt. För du är ju Isabella News Persson.
Exakt. Och det liksom kommer man inget, inte lätt undan.
Det är liksom ingen flumkurs.
Nej.
Jag känner ju hur min IQ sjunker varje gång Isabella kommer in.
Jobbigt, meningen är, ja just det, IQ är en annan sak. Men din kunskapsnivå kanske höjs.
Jo, men den höjs ju för att jag lyssnar. Men samtidigt vet jag ju att jag aldrig vet lika mycket som Isabella. Det är det.
Nej, det är kanske många som reagerar så. Det vet vi inte. Vi får fråga ikväll listan som är där. Isabella, nu slår vi om i ton. Dags för nyhetssvep.
5 personer har dött efter en israelisk attack i syriska staden Homs. Bland de döda ska 3 personer vara civila, det uppger det brittiskt baserade syriska människorättsobservatoriet SOHR för AFP. Israel ska ha genomfört luftangrepp mot flera platser runt staden och det ska även finnas flera skadade. Det är uppgifter som kommer från Syriens försvarsdepartement. Och på syrisk tv ska bilder ha visats från räddningsinsatsen där man bland annat kunnat se räddningspersonal runt ett kollapsat hus. En anställd som jobbar bakom kulisserna vid inspelningen av den nya Marvel-serien Wonder Man ska ha omkommit i en arbetsplatsolycka. Detta rapporterade Hollywood Reporter. Olyckan ska ha inträffat inne i en studio där den anställde föll ner från en takbalk. Marvel har i ett uttalande sänt sina djupaste kondolenser till familjen men säger också att man ställer sig bakom utredningen om hur detta kunde ske. Det kommer bli dyrt att återbygga den rasade E6:an utanför Stenungsund. Häromdagen hävde Trafikverket avspärrningen i området och nu har alltså även kostnadskalkylen offentliggjorts. Om man räknar då med både det arbete som gjorts för att leda om vägen samt då såklart att bygga upp den igen så beräknar man att det kommer landa på omkring 1 till 1,2 miljarder kronor. Men det finns många osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att sätta en exakt prognos. Samma gäller även för datumet då vägen kan öppnas. Trafikverket har till GP sagt att vägen kan öppnas runt tidig höst, men man sätter även här ett tidsspann och säger att det kan dröja till årsskiftet 2024-2025.
Saftig nota, 1,2 miljarder.
Får man säga.
What the fuck, nature?
Sluta ta våra pengar.
You sure done us this time?
Det är vi som ska få från er, inte tvärtom.
Ja, eller hur?
Vi... Ge oss mer.
Ja, ge oss mer resurser så vi kan omsätta i pengar. Ja, tack för den uppdateringen Isabella.
Tack så
vi
mycket.
Ses sen efter sändningen. Jag vill bara säga att vi ses liksom ikväll på skeppet. Det gör vi också.
Det gör vi.
Men vi ses typ hela dagen idag. Okej, vi går vidare.
Ja, det är verkligen Taylor Swifts vecka, får man säga. Det har ju kanske varit hennes år 2023 också, men nu är det speciellt. Alltså, för i söndag så var det ju Grammisarna då, och då vann Swift årets album för sin skiva Midnights. Och i och med det så blev hon den allra första artisten någonsin som har vunnit årets album på Grammis 4 gånger. Rekord.
Ja, rekord. Var det Kristersson där? För att ta emot priset på Taylor Swift som hennes största fan.
Som hennes största fan var han inte där.
Nej.
Idag så har hon årspremiär för sin turné som har sålt liksom sinnessjuka mängder biljetter. Det är i Tokyo och hon har spelningar nu då onsdag till lördag. Men på söndag, det är då det händer. För då spelar hennes pojkvän Travis Kelce i Super Bowl med sitt lag Kansas City Chiefs.
Just det här har ju varit lite omtalat.
Det har det varit, för att bland alla de här grejerna då så är det ju det sista som det pratas mest om bland Swift-fansen, Swiftisarna som de också kallas, men också bland alla de som hatar Taylor Swift. Och varför just det här har pratats om så mycket, det ska vi reda ut idag då. Super Bowl, det vet ju du, det vet kanske alla som lyssnar också, finalen av fotbollsligan NFL. Ett av de absolut största sportevenemangen i USA varje
år. Vi snackar
år.
Amerikansk fotboll här.
Vi snackar Amerika.
Inte soccer.
Inte soccer, vi snackar Amerika fotboll.
Ja. Stort som bland... spelas med händerna. Det är det som är så knäppt.
Det är svinkonstigt. Och det är ju ett sjukt stort sportevenemang såklart. Men det är också jättemycket så här mat som lagas till. Och sjukt mycket ett populärkulturellt evenemang.
Ja.
För halvtidsshowen där, den kan ju gå till historien. Det är så prestigefullt liksom.
Det är väl typ världens mest sedda liksom, musikframträdande varje år.
Ja, det kan jag verkligen tänka
mig. Jag har inte hårda data på det.
Men jag kan verkligen tänka mig det. För att liksom alla har gjort det här. Madonna, Rolling Stones, Diana Ross, Bruce Springsteen. Alla har gjort det. Alltså, bara om man tänker så här, nej, det är väl inte så många som bryr sig om det. Då kan man säga så här, okej, för 20 år sedan, det är 20-årsjubileum i år för Nipp. Gate. Och det tror jag ändå väldigt många kommer ihåg. Det var alltså när Justin Timberlake exponerade Janet Jacksons ena patte satte mitt under en pågående show,
ja,
och sen skyllde på wardrobe malfunction. Och det faktum att liksom Janet Jacksons karriär fortfarande inte riktigt har återhämtat sig, det är ändå något slags tecken på hur jävla stort Super Bowl är.
Ja.
Kanske också ett tecken på lite hur patriarkatet funkar, att hennes karriär inte riktigt, ja, återhämtade sig.
Kan man säga. Jag ska kanske skylla på ikväll om någon säger att om jag ser lite sjavig ut, att jag har en wardrobe malfunction.
Wardrobe malfunction gör det.
Varje dag.
Om någon ifrågasätter det där skägget.
It's a wardrobe malfunction.
Wardrobe malfunction.
Jag skulle haft en scarf över det egentligen.
Ja. Men nu på söndag, då är det ju Usher som får äran att underhålla i halvtid.
Ja,
se där, ja. Men ingen bryr sig om det. Både bollen och showen är i skymundan, för frågan som alla ställer sig är inte vilka som vinner matchen eller om Usher kommer visa patten, utan kommer Taylor Swift vara i publiken? Och det är alltså inte ett framträdande, jag vill verkligen understryka det.
Nej,
det är inte det vi pratar om. Utan
privat.
Kommer Taylor Swift sätta sig på ett flygplan efter sin show i Japan på lördagen, flyga till Las Vegas, se sin pojkvän spela?
Mm.
Första frågan alla ställer sig var förstås, är det ens fysiskt möjligt för henne att hinna?
Ja,
ja, då har ju såklart Associated Press gjort en analys häromdagen.
Satt liksom några av världens främsta matematiker
för att räkna ut.
Ni kommer inte ut ur det här rummet.
Nej,
förrän
innan
ni har ett svar
det
på frågan.
Eller hur? Och de har kommit fram till att hon hinner om hon flyger med sin privatjet.
Okay.
Så de har räknat ut det då.
Ja,
jag litar 100% på dem. Det är ju omöjligt det här med tidszoner.
Ja,
det är
precis.
Avsnittet av West Wing när de inte förstår hur tidszonen funkar. Det är världens bästa tv-serie någonsin.
Det är också mitt liv varje dag att jag inte förstår hur det funkar.
Nej, det är helt omöjligt.
Matematikerna kommer ut, det är möjligt. Har ni tänkt på det här med tidszonerna? Tillbaka till
ritbordet! Ja, exakt! Det är så. Då vi har räknat ut att det går och sen bara, nej, det är man ställer fram, inte tillbaka klockan. I alla fall, det är så jävla mycket surr om det här. Betting-sajterna har plockat upp det. Man kan inte bara satsa pengar på om hon kommer eller inte, utan om hon kommer gråta, om Kansas City förlorar, vilken färg hon kommer ha på läppstiftet och kanske viktigast av allt, kommer Kelce fria till Taylor Swift?
Aha, ja.
Det är väldigt många som hoppas på det, för de är ju det perfekta all American paret. Hon den superpopulära coola tjejen som sjunger och dansar, han den hunkiga jocken med ett gott hjärta.
Är han QB quarterback?
Jag vet inte det. Varför vet jag inte det? Nej, säger Isabella. Jag kollade på Isabella. Kvinnan med svar.
Ja.
Nej, det är han inte. Det är han inte. Nej. Det visste jag med.
Liten plump i all American protokollet.
Ja, men verkligen.
Men ändå.
Ändå. Du fattar ju.
Många boxare
det är kryssade. Så jävla collegefilm eller ett avsnitt av Glee eller bara den amerikanska drömmen. Och om det blir så då, Swift lyckas ta sig till matchen i tid, och om Kelces Kansas City Chiefs vinner matchen, då är det liksom den perfekta sagan.
Ja.
Om han dessutom friar, då kommer liksom ingen Super Bowl någonsin kunna mäta sig med årets Super Bowl. Det kommer bli för jävla
hela
bra.
Artister lite står med flashade pattar.
Nippos,
va? Kolla på oss, va?
Och alla tjejerna blir cancelade.
Ja, det är ingen grej. Det kan inte slå Taylor.
Nej, det kan inte slå Taylor. Det kan aldrig slå Taylor. Nej, det är för bra. Det kanske till och med är för bra för att vara sant. Det är det ganska många som tror.
Okay.
Tyckare från MAGA-högen då, Make America Great Again-högen, a.k.a. Trump-högen. Inte alla då, men ni fattar. Bland de här florerade sedan en tid tillbaka en teori om att paret Taylor och Travis, även kallade TNT, är en så kallad psyop, alltså en påverkanskampanj.
Från the deep state.
Från the deep state. Den här teorin, eller vad man nu ska kalla det, började med konspirationsteoretiker på X, men fick extra fart i januari när Jesse Waters, en nyhetskommentator på vilken nyhetskanal tror du då, Kalle?
Ja, Fox kanske.
Ja, på Fox. Då tog han upp den i sändning. Och han förde till bevis att ett klipp från en NATO-konferens 2019 som han spelade upp då. Och i klippet ser man en föreläsare använda Taylor Swift som ett exempel på en influencer som skulle kunna användas för att påverka människor.
Okay.
Och enligt Waters då på Fox så jobbar den här föreläsaren på Pentagons PSYOP-grupp. Men för oss som inte tror på konspirationsteorier så jobbar hon på John Hopkins University då. Pentagon, de tog väldigt lätt på de här anklagelserna. De bara, men vad är det för trams? De svarade med lite olika ordvitsar, lite olika Swift-citat, var lite så, det där är nedanför oss.
Ja,
liksom. Precis. För liksom kollar man hela föreläsningen som ligger på YouTube, då är det ganska tydligt Det här är ett väldigt hypotetiskt scenario som, ja, som när forskaren pratar om. Men det hjälper ju inte när ryktet väl är igång. Liksom. Och det blir ju inte mindre misstänkt när Kansas City Chiefs hade en rätt skakig start på säsongen.
Aha.
Riktigt.
Så att PSYOP:en går också ut på att liksom, typ CIA har gjort Kansas City Chiefs jättebra på fotboll.
Precis.
Också.
För nu
har kommit en agent och bara såhär, we're gonna practice so motherfucking hard.
Exakt.
You won't even know.
Exakt så. För nu är de ju plötsligt i Super Bowl.
Varför skulle CIA vara bättre än vanlig tränare?
Ja, det är jättekonstigt.
På att träna dem i amerikansk fotboll.
Ja, det är jättekonstigt. Alla kan väl ändå säga det. When you go out there, I want you to vision. Alltså det är ju exakt samma sak.
Att de skulle gjort upp matcher då på något sätt.
NFL är riggat, säger ju då ultrahögen. Jag har funderat lite på det där med tanke på att det ändå är ganska många som säger det. Varför satsar de då inte pengar på dem?
Ja, just
på
det.
Kansas City Chiefs. Om de ändå vet att det är alltså olika Pentagon, Deep State-grejer som styr NFL.
Ja, just det, att de själva hade kunnat
göra
det.
Ja, varför kan inte Magahögen gå ut och bara säga om de är så jävla säkra, bara satsa alla pengarna på Kansas City Chiefs. I alla fall, Travis Kelce, han är redan rätt illa omtyckt i de här magakretsarna då. Förra året så var han med en Bud Light-reklam.
Ja, just det, de hatar Bud Light.
Ah, HBTQ-ölen.
Just det, för det har tidigare ändå varit en sån All-American-öl.
Precis, All-American-öl, och så kände folk sig huggna i ryggen eftersom att, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Kanske att de hade sa att transpersoner inte ska dödas.
Ja, eller så att de får dricka den här ölen.
Ja, typ. Transpersoner får dricka Bud Light. Något i den stunden.
That's American!
Ja, precis.
Det var bra.
Åh gud, och det är ett sidospår. Men We Are The World-dokumentären på Netflix, utmärkt, alla tittar på den. Förlåt.
Har den bara... med det att göra?
Nej, bara apropå This Isn't American. Stevie Wonder börjar sjunga på Swahili. Och då säger Waylon Jennings, good old American boys don't sing Swahili. Stormar ut i studion i ett starkt moment. I alla fall, förutom att göra Bud Light-reklam så har Travis Kelce synts i en reklam för Pfizers covid-vaccin.
Det är de inte heller med.
Taylor Swift backade Joe Biden i valet 2020. Så de flesta de ser ju så här, åh, kolla, amerikansk kärlek, cheerleadern, kär i fotbollsspelaren, prom king, prom queen. Magahögen ser liksom Biden-älskande påverkansagent blir ihop med vaccinkramande fotbollsfuskare som dricker bögöl. Det är vad de ser liksom. Och i deras ögon så är det här det minst amerikanska man kan tänka sig. Så det är ju upplagt för konflikt.
Ja.
Och då kommer vi ju till att det är för fan valår också. Ja. Och det gör ju inte hela situationen mindre tillspetsad. Det är inte direkt någon hemlighet att Biden gärna vill ha Swifts stöd i år igen. Hittills har han inte gett sitt stöd till någon. Men anledningen att Biden är så mån om det här stödet kan man ändå förstå när man kollar lite på vad som hände förra året. Då postade Taylor Swift en uppmaning till sina följare på Instagram om att registrera sig för att kunna rösta. Länk till en partipolitiskt obunden organisation, vote.org. Och i timmarna efter såg vote.org en ökning på 1200% i besökantal.
Okej, shit.
35 000 nya registreringar. Och det är klart, det är ju inte jättemånga av Taylor Swifts 272 miljoner följare, men det är ändå tillräckligt för att skrämma högen. Och förra veckan så lät Newsweek göra en undersökning på 1500 personer, ska sägas då, som visade att 18% av de tillfrågade skulle vara mer benägna att rösta på en kandidat som Taylor Swift öppet har ställt sig bakom.
Det har ju också varit jäkligt tight i presidentvalen några gånger, att det har avgörts på väldigt få röster.
Precis.
Menar, every vote counts.
Every vote counts.
Om man då kan, unga rösterna.
Ja, om man då kan langa in så många röster som Taylor Swift kan göra.
Ja,
så,
Och
hennes fans då, Swiftisarna, ses kanske många som är liksom något ganska gulligt gäng som peppar varandra och byter hemmagjorda pärlarmband. Magahögen ser ju dem då som en drönararmé med siktet inställt på Donald Trump.
Mm.
Och hela den armén, säkert många av oss andra, kommer sitta framför tvn på söndag och se, kommer Taylor Swift dyka upp? Jag tänker så här, hon borde ju komma för att det liksom är för bra för att missa på något sätt. Men det finns en grej som får mig att tvivla lite, och det är att Joe Biden för andra året i rad har tackat nej till att bli intervjuad före Super Bowl. Och det är lite så här, har blivit en tradition på senare år att den sittande presidenten gör det.
Okay.
Och med tanke på hur otroligt jävla översugen Biden är på att kopplas ihop med Taylor Swift, så tänker jag att han vet något som vi inte vet, för han hade fan aldrig tackat nej Men... om man visste att det kunde bli ett photo opportunity med Taylor Swift.
Nej, det hade han nog inte. Dock tänker jag typ att hans team gärna ser att han inte exponeras i för bra tv-tid. Typ. Ja, att han säger så mycket konstiga saker nu. Vi ska prata om det sen, att han sa typ fel om Macron och så om Mitterrand. Och det var Tyskland. Alltså så här blandade ihop jättemycket. Fast jag hör ändå vad du säger. Om det ändå var typ en förbannad intervju och han hade chansen att typ sitta med Taylor Swift, så måste ju det ändå slå.
Nej, men eller hur?
Ut de
eller hur?
Farlagorna.
Det kan ju vara så i alla fall. Alltså det skulle i alla fall tala för att hon inte kommer. Man kan ju också tänka att om hon inte kommer så eller att Biden inte resonerar så här, det är också ett tecken på att kanske det här, det är inte så jättetäta band mellan Psy och paret TNT. Nej. Och det demokratiska partiet som magehögen tror. Nej. Och det är väl i alla fall härligt att få svar på.
Men de är ändå så då att de menar att all, det här vet kanske inte du, men att de menar att allt är en psyop. Typ så här hela Taylor Swifts framgång också.
Ja.
Typ så här hela grejen.
Ja, upplåsta siffror och att man blir insläppt i olika sammanhang och hypad liksom. Att, precis, hela hennes framgång och allting är en psyop. Och jag menar, kan man rigga hela NFL? Vad kan man inte rigga då?
Vi ska helt byta ämne här snart. Vi ska tala med dagens gäst Isabel Kirenbäck, som ju är professor vid Göteborgs universitet med expertis på Mellanöstern. Det är 4 månader sedan kriget i Gaza bröt ut efter Hamas attack mot Israel, och vi ska tala om senaste nytt. Vart står vi i konflikten? Hamas har ju, det kommit nyheter nu under senaste dygnet om att Hamas är liksom något positiva till någon form av vapenvila som håller på att förhandlas nu. Det och en del annat ska vi prata om, så häng kvar. Nyhetsshowen onsdag 7 februari. Ina Kalle sänder idag. Och idag så är det 4 månader sedan Hamas attack mot Israel och starten på den blodiga konflikten i Gaza, där tusentals människor har dött och många fler har tvingats att fly. Med oss nu för att prata om det senaste kring konflikten har vi då professor Isabel Kirenbäck, expert på Mellanöstern och professor som sagt vid Göteborgs universitet. Välkommen och god morgon, Isabel.
God morgon, tack så mycket.
Välkommen.
Tack.
Som jag nämnde då, 4 månader har gått nu sedan detta blossade upp. Under senaste dygnet här och natten så har det skrivits i medier om att Hamas är positiva till ett förslag om en tillfällig vapenvila. Har vi kommit närmare någon slags lösning på den mest brinnande konflikten, eller hur ser du på det?
Inte en lösning på konflikten, men det har ju varit intensiva förhandlingar nu för att få till stånd den andra vapenvila, och en av stöttestenarna är det. Det finns ju många stöttestenar i det, men en av dem handlar om att Israel inte vill ha en permanent vapenvila utan vill ha en vapenvila och sen fortsätta kriget. Medan Hamas då inte vill ha en temporär vapenvila, utan de vill ha en permanent vapenvila. Så om det nu visar sig att Hamas står fast vid detta så kanske vi i varje fall har närmat oss någon form av andra vapenvila där man då skulle kunna tänka sig att en del av gisslan kommer ut. Man pratar om kvinnor, barn, sjuka, äldre åtminstone. Kanske även vissa civila män som är yngre. Palestinska fångar kommer att släppas i så fall från israeliska fängelser. Och sen så skulle man kunna se en större humanitära insatser då. Att den här hjälpen kanske kommer fram lite enklare om det finns ett uppehåll i kriget då. Så det är väl det man skulle kunna tänka sig i så fall.
Men det här att Israel inte vill ha en permanent vapenvila, det handlar om att man fortfarande har det här målet om att utplåna Hamas, eller varför motsäger man sig det?
Ja, precis. Israel har satt upp 3 mål och det är ju att få loss gisslan, få ut gisslan, all gisslan, även kroppar av döda soldater och så vidare som togs med in i Gaza. Och sen vill man då slå ut Hamas ledarskap och infrastruktur. Och sen vill man, det tredje målet man satte upp efter några veckor senare efter krigsutbrottet, handlar om att man vill inte att i framtiden, man formulerar som att man i framtiden inte vill att ingen regim i Gaza ska kunna hota Israel. Så att det är ett väldigt stort och brett och omfattande liksom, mål man har satt upp. Så att det är ju därför man inte vill ha den här tillfälliga vapenvilan. Hamas och sin sida vill ju inte ha eller den permanenta vapenvilan, men Hamas och sin sida vill ju inte ha en tillfällig, för Hamas, dels är det problematiskt om allt för mycket av gisslan släpps ju.
Ja, då tappar de sitt,
sitt skydd också, ja. Alltså på många sätt. Mm. Och sen är det ju väldigt viktigt för dem att de kan vara kvar vid makten och sitta kvar i Gaza. Och det är att ju längre kriget fortgår, ju mindre är den möjligheten eller chansen att de gör det.
För att de har liksom så få av sina ledare kvar, eller för att de blir impopulära? Eller?
Både och, men framförallt för att israelerna går så hårt fram, och de har ju satt upp på sitt mål då, att man vill komma åt ledarskapet och ta dem helt enkelt. Mm. Så här är många frågor kopplade till det här med en permanent eller tillfällig vapenvila på båda sidorna då.
Men hur väl har, av de här tre målen, hur väl har Israel lyckats hittills?
Ja, när det gäller gisslan så är det ju 130-132 kvar. Nu kom det igår uppgifter om att 30 av dessa är döda, och det israeliska försvaret har gått ut med det också, börjat kontakta anhöriga. Så det betyder väl att om det stämmer då, så betyder det att ungefär 100 stycken är kvar. Så när det gäller det målet har man uppnått den delen då. Och sen när det gäller infrastrukturen och ledarskap, ja visst, man har tagit en del av de här, inte högsta men relativt höga och mellan viktiga personer inom Hamas ledarskap. Och sen har man ju då gått hårt åt infrastrukturen, de här tunnlarna som går under stora delar av Gazas norra del.
Pumpar in vatten. Man
har inte gjort det på några ställen, men inte jättemycket, för man är ju också osäker på var gisslan finns. Så att pumpa in vatten innebär ju en risk med, utan det handlar ju om att man har bombat så oerhört hårt då för att slå ut det här tunnelsystemet som finns under stora delar av tätbebyggda områden i Gaza. Då. Så att det jag tycker är viktigt att komma ihåg här är ju att det som har hänt nu är att jag tror att man har börjat allt mer inse i den israeliska befolkningen att man inte är lika övertygad längre om att man kan uppnå de här målen samtidigt. Mm. Det vill säga att man kan inte med hjälp av bombningar och marktrupper få ut gisslan.
Nej,
utan att man behöver ha en vapenvila för att få ut dem. För det har gått ganska lång tid nu utifrån ett israeliskt perspektiv utan att man har fått loss någon gisslan. Och därför är nu trycket på en vapenvila också internt i Israel ganska stort. Mm. Man har sett ett skifte där faktiskt, om det var det jag tänkte fråga. Att tidigare var det framförallt ett jättestarkt stöd mot att fortsätta kriget. Det är fortfarande starkt, men man ser nu allt mer att det här liksom att en vapenvila för att få loss gisslan börjar bli allt starkare i den israeliska opinionen. Så pressen på krigskabinettet och framförallt regeringen då, som motsätter sig detta, delar av regeringen, israeliska regeringen, har ökat.
Jag tänker, vi talar mycket om Hamas nu och Israels liksom regering och militära framfart. Vi kommer komma in lite på den humanitära situationen också självklart. Men om vi stannar kvar lite längre vid Hamas, alltså vad gör de i det här läget? Vad är deras strategi, liksom deras status?
De fortsätter ju med raketbeskjutningar mot Israel. Det är mindre, men det fortsätter. Och sen är det är ju strider inne i Gaza. Det är strider i alla de här områdena mellan Hamas och israeliska försvarsstyrkor. Mm.
Men de här raketerna de lyckats fyra av trots att Israel går så hårt åt liksom Hamas-mål i Gaza. Mm. Hur har man, jag vet inte om du kan svara på det, liksom så här, varifrån skickar man dem? Man lyckas ändå gömma, eller är de väldigt mobila, de här raketerna?
Jag är inte riktigt rätt person, men de har ju den här omfattande infrastrukturen, och där har de ju byggt raketramper, avfyringsramper på många olika ställen, och de är ju såklart också dolda i viss utsträckning. Mm. Men det är ju bland annat de då som det israeliska försvaret försöker slå ut.
Just det. Mm. Den humanitära situationen i Gaza, den beskrivs ju av bland andra Röda Korset som en katastrof, och det har ju talats mycket nu om en ännu svårare situation med UNRWA, det här FN-organet då som Sverige har pausat sina bidrag till bland annat. Så här, det är ju en jättestor fråga, men vad vet vi liksom om situationen för befolkningen i Gaza nu?
Nej, men den är fruktansvärd. Alltså, vi har ju en intern befolkning, en intern flyktingsituation där man uppskattat ungefär, det senaste jag så var 85-90% av Gazas befolkning är internflyktingar. Och de är framförallt i de centrala men södra delarna framförallt av Gaza.
De har pressats neråt liksom.
Ja, det kan man säga, för att i samband med Israel började ju mot norra Gaza och sen har man då uppmanat befolkningen då att fly från de här områdena man närmar sig, och de har ju också naturligtvis flyttat sig själv. Så att, så, och nu är de centrala delarna, och nu har civilbefolkningen flytt från centrala delarna, och många palestinier har ju vid det här laget flytt många gånger, alltså brytit upp flera gånger. Så det är ju en del av situationen. Den andra är ju att det är kallt nu, det är vinter, det finns risk för smittsamma sjukdomar och mattillgången, vattentillgång och så vidare, det är oerhört svårt helt enkelt. Så att om man jämför också med den hjälpen som kom in innan kriget, för Gaza civilbefolkningen har ju alltid varit beroende av hjälp, så är det ju mycket färre nu. Och då ska man tänka sig att det dessutom då är en befolkning som är på flykt. Så att det är, många vittnar ju om att det är fruktansvärda.
Ja, man har ju hört rapporter situation. Om liksom kejsarsnitt utan bedövning, barn som amputerar kroppsdelar också, liksom utomhus i märkliga miljö. Eller liksom,
ja, men det är ju
en grotesk
också för
situation.
Att sjukhus och så vidare, det är väldigt få fungerande sjukhus kvar och så vidare. Så att,
men Israel är liksom benhårda i sin linje, att man... Eller hur motiverar man det här? Hur ställer man sig till när folk påpekar att så här, den här situationen pågår för civilbefolkningen? Vad säger typ Netanyahu om det?
Ja, Netanyahus och regeringens bild, israelska regeringens bild, är ju att om vi inte blir av med Hamas nu så kommer det gå 10-15 år, och sen kommer de att beväpna dem ännu bättre vapen och ännu mer väl förberedda och ännu mer stöttade av Iran, och då vet vi inte vad som händer. Så det är liksom den bilden som finns i Israel, att man måste göra sig av med Hamas. Och den andra saken man hela tiden upprepar då är ju det här att Hamas använder sig av civilbefolkningen som beskydd. Och därför så, men sen också är de ju tydliga då hela tiden med att de försöker föra fram väldigt tydligt att vi gör vårt yttersta för att inte utsätta civilbefolkningen eller bomba civilbefolkningen, men i och med att Hamas använder dem som skydd och i och med att det är ett tätbefolkat område så är det också stora civila dödsfall.
Men påverkar situationen i Gaza opinionen i Israel, eller tror du att det har mer att göra med, som vi var inne på tidigare, just att man inte ser det som ett effektivt sätt att få ut gisslan längre?
Alltså, tidigare har vi ju sett att både antalet soldater som dör, alltså i tidiga konflikter när man har varit inne i marktrupper just, så har vi sett att antalet soldater som dör, och det är överlag så israeliska krig, då vänder opinionen efter ett tag. Och även i viss utsträckning hur stor del av civilbefolkningen, palestinsk civilbefolkning och så vidare som dör. Den här gången upplever jag och många med mig att den här sträckan för den här vändningen hos israeliska opinionen är mycket längre. Och att man är ju chockad på djupet, och att man just delar mycket av den här bilden som jag beskrev, som regeringen och Netanyahu har, att man kan inte se en framtid med Hamas på andra sidan gränsen. Så att det är väl mycket det. Och sen är det ju så att gisslansituationen, den tar väldigt mycket av uppmärksamheten, och israeler är väldigt insatta i det, och de driver den här frågan väldigt effektivt nu, de här olika anhörigföreningarna, och berättar ju också och lyfter också frågor som till exempel handlar om att det är unga flickor som har blivit våldtagna som sitter som gisslan, är de gravida eller inte, alltså den typen av frågor lyfts fram väldigt mycket i Israel, så att upptagenheten är väldigt mycket med det helt enkelt, och med hela krigssituationen snarare än med vad som rent faktiskt händer med Gazas civilbefolkning. Sen finns det ju fredsorganisationer som demonstrerar varje lördag nu också i Israel, men de är ju små och de är inte så många.
På tal om civilbefolkningen igen då, och hur situationen är för dem, UNRWA, den här FN-organisationen som har bedrivit i jättemånga år liksom biståndsarbete i Gaza. Sverige och flera andra stora europeiska länder har ju liksom pausat eller stoppat, hållit i pengarna till dem nu efter de här avslöjande anklagelserna från Israel om att liksom vissa medlemmar i UNRWA, 12 stycken, 13 stycken talades det väl om i en organisation som
12,
är
12, tror jag.
Ja, klart mycket större. Det är ju liksom, vad är det, typ 30 000 medlemmar är den?
Fast, ja, kan ett siffran.
Nej, extra, ja, men det är liksom väldigt många i alla fall. I alla fall, efter de uppgifterna att de här 12 eller 13 ska ha deltagit på olika sätt inom Hamas då, liksom vissa till och med i den här attacken mot kibbutzer och liknande i Israel, så har man ju stoppat och pausat det biståndet. Ja, det blev en lång ingång till frågan, men liksom hur... Sveriges biståndsminister Johan Forssell verkar ju väldigt trygg i att om man flyttar de här pengarna till kanske Röda Korset och andra organisationer så kommer ändå biståndet nå fram då till civilbefolkningen. Andra är inte alls lika säkra på detta, tvärtom. Hur tror du, eller vad liksom är din bild av hur det påverkar situationen för civila att biståndet krymper till UNRWA?
Ja, det kommer ju inte kanske märkas omedelbart. Så det viktiga är ju i så fall, och frågan är ju hur snabbt kan det här biståndet omlokaliseras och hur snabbt kan andra organisationer som är på plats i Gaza scala upp, alltså liksom utöka sin biståndsverksamhet. Och det är ju svårt att veta, men samtidigt som med tanke på hur situationen ser ut nu i Gaza och med tanke på den stora roll som du är inne på som UNRWA har haft, så har jag svårt att se att civilbefolkningen inte alls kommer att drabbas av detta, utan det förefaller ju vara ett tillfälle att göra detta just nu när det är mitt under ett krig. Det försvårar ju såklart en sån omläggning, om det är det man är ute efter nu av biståndspolitiken. Jag såg också att ett antal högt uppsatta israeler var ute och sa och påpekade detta och sa att det blev en diskussion helt enkelt inne i Israel. Var detta rätt tillfälle att föra fram det? För det är inte med nödvändighet heller så att det gagnar israelerna att det bryts just nu. Nej. Utan att man mer ville liksom sätta igång den här diskussionen för att man under väldigt lång tid har varit kritiskt att undra. Men att man kanske inte förväntade sig det här starka gensvaret då. Men att jag håller ju inte på med biståndspolitik på det sättet, men utifrån de analyser jag har läst och tagit del av nu så förefaller det svårt att se att civilbefolkningen inte ska drabbas på något sätt av detta.
Vidare då, så om man liksom blickar framåt lite grann, Anthony Blinken, USAs utrikesminister, han var i Saudiarabien häromdagen då för att prata om bland annat kriget i Gaza. Alltså ett sånt möte, vad händer där? Vad kan det betyda?
Men vi ser ju nu att den franska utrikesministern och Biden har varit och, i regionen, och nu är han på väg tillbaks. Alltså det de här olika internationella aktörerna, ledarna gör nu är ju att verkligen liksom utöva påtryckningar och press på de här olika parterna att få till stånd den här vapenvilan som vi har talat om nu ett tag. Och tanken är ju... Alltså, väldigt ofta när man får en vapenvila, så det innebär ju något närmande ändå mellan parterna om man förhandlar fram en vapenvila. Och speciellt om den kanske är lite längre, man omförhandlar den under tiden och så vidare. Även om den bryts sen, så innebär det ändå att man har kommit ett litet steg framåt, för man har ändå haft någon erfarenhet igen av att ha slutit någon form av deal kring en vapenvila. Så att de ligger ju på här på olika sätt för att få till stånd den. Och när det gäller Saudi, så är ju Saudi har en nyckelroll i detta, precis som Egypten till exempel, och Iran såklart, men där har man ju inte kontakterna då. Men så att Saudi och Egypten är ju jätteviktiga, för att de också kommer att vara väldigt viktiga vid ett uppbyggande av Gaza igen sen i framtiden. Med politiskt stöd och ekonomiskt stöd när det gäller Saudi och Gulfstaterna då framförallt.
Så är det skulle du säga att det är de viktigaste parterna i nuläget i relation till hur de förhåller sig till båda de stridande parterna, eller?
Ja, absolut. Alltså Qatar är ju en nyckelspelare också, och Qatar har ju ett väldigt goda relationer med Hamas, och Hamas politiska ledarskap befinner sig sedan lång tid tillbaka i Doha i Qatar. Egypten har kontakt med båda sidorna, har haft under lång tid samarbete med Israel också när det gäller vissa frågor. Det finns ju ett fredsavtal mellan Israel och Egypten till exempel. Så att just Egypten och Qatar kanske är viktiga när det gäller just förhandlingarna kring en vapenvila, men på lång sikt är det extremt viktigt att Saudi och Gulfstaterna inte minst är med och är delaktiga i tankarna framåt då.
Ja, närmast till hand ser väl då planerna på en eventuell vapenvila. Vi får se hur det går och sen kommer vi ju självklart att återkomma till hur läget utvecklar sig här i programmet och kanske med dig också, Isabel Kirenbäck, alltså professor vid Göteborgs universitet och expert på Mellanöstern. Tack för att du var med oss idag.
Tack. Tack.
En liten klunk kaffe och en ny snus undrar vi oss väl innan vi byter ämne då här i nyhetsshowen. Vi kan påminna om att det är quiz ikväll på
det
skeppet.
Det är quiz!
Du kommer vara där, jag kommer vara där.
Isabella kommer vara där.
Isabella, Linnea, fan är sjukt värd men hon är där in spirit. Och Emily och Carl och får väl se vilka som dyker upp. Det kommer bli grymt. 17.00 öppnar dörrarna, 18.30-ish börjar quizen. Var där i tid för det är faktiskt, det känns typ, man vill inte låta skrytig, men det är tryck.
Nej, men det är tryck, ja. Bara kom i tid liksom. Det är jättemysigt att köa när det är för en härlig grej. Så då får man göra det lite grann. Ibland kan det vara så här, om man kommer 5 minuter tidigare än vad man hade tänkt, då slipper man 40 minuter i kö. Så kan det vara. Var
det
lite sävig där.
Vi får se om vi får rätta upp det här att vi liksom står
kanske bara är vi där.
Och kissar för bara Carl typ.
Ja.
Jag tror inte det, men man vet faktiskt aldrig heller. Nu tänkte jag att vi ska tala lite om något som faktiskt slog ner som något av en bomb igår i medievärlden åtminstone och för många på plattformen X då, när den här killen sa så här.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin.
Ja, det var ju T-suck, höll jag på att säga. Tucker Carlson. T-Carl. Tucker Carlson, den amerikanska, väldigt populära, men också av Fox sparkade programledaren där. Vi minns ju alla honom. Han kickades ju från Fox efter anklagelser om att han och hans redaktion på Fox skulle ha bedrivit sexistisk och antisemitisk diskriminering.
Yeah.
Det var liksom lite en av de grejerna som...
I gruppchatter, nonetheless.
Ja, precis. Och liksom, det var väl lite det som fick bägaren att rinna över för Rupert Murdoch själv, som enligt uppgift ska ha stått för beslutet. Du snackade ju om det, om de här läckta sms'en och sånt som kom ut. Det var andra grejer där också. Typ att han skrivit där att han... liksom fann sig själv att heja på mobben som stormade Kapitolium.
Ja.
Och en annan sån där grej som stack ut var att de i sms-konversationen snackade om typ 3 killar som gav sig på en ensam kille under hela stormningen, och då sa han så här: så slåss inte vita män. Okej.
Ja, det är.
T-Suck.
Ja, det är.
Han kallas aldrig för T-Suck och det does it even make sense. Jag bara
Nej, egentligen inte, va? Men jag tycker att det kan få funka idag.
Ja, jag får se. Jag kanske släpper det. Men han fick i alla fall sparken då efter många kontroverser, även under pandemin. Med
det var
lite sådana nazi-jämförelser.
Han har väl verkligen, om man inte behöver förhålla sig neutral, gått från att vara liksom en höger... person som skarvar och småljuger och överdriver till att bli full-blown crazy McCrazy fans.
Ja, men lite så. Nu är han i alla fall ute och kör sin egen show då på X och på sin egen hemsida och sådär. Rogue Agent i medielandskapet.
Alltså jag hatar att alla de här bara letar upp varandra och håller på att bilda en boll. Det är så obehagligt.
Alltså för sån råttkung. Ja,
att Elon är typ så, haka i min svans, Tucker. Ja.
Ja. Nu hade det varit så här. Här jämför de honom med en råtta. Det är inte det vi gör.
Nej.
Han rycker ut olika citat. Så. Men i alla fall, han har varit väldigt kontroversiell i det vi försöker säga. Och nu står han på egna ben så att säga. Som entreprenör på X och gör sitt program. Och då har han alltså fått till då den här intervjun med Vladimir Putin. Mm. Vad det verkar. Han har inte liksom lagt ut den ännu då.
Nej.
Men det har ryktats ett tag. Det har florerat rykten om att Tucker Carlson är på plats i Moskva. Var att han syns till där och att man då spekulerade i att han skulle just intervjua Putin, vilket han nu då går ut med att han ska. Vi är inte här för att vi älskar Vladimir Putin utan för att vi älskar USA. Det är vad han säger. Vi ska höra om en stund lite mer om liksom hur han motiverar att de gör den här intervjun. För han har ju fått kritik då för att han kommer bli en megafon för Putin, en del av propagandaapparaten och så vidare. Flera framstående journalister i USA har kritiserat honom i sociala medier. Ann Applebaum, som är en känd amerikansk journalist som jobbar på Washington Post, tror jag det bland annat, liksom skriver återkommande där. Hon har svarat på en grej, för Tucker Carlson har liksom varit ute och sagt att amerikanska journalister inte varit intresserade av att intervjua Putin och ge hans bild. Mm. Typ att man ger en ensidig bild och liksom skiter lite i det, men då säger hon att det är trams ungefär, att han har intervjuats, Putin, och att också massa journalister följer hans presskonferenser och sådär. Och hon säger också att Tucker Carlson inte är journalist utan en propagandist med en historia av att hjälpa autokrater att dölja korruption. Ja, det skriver hon på. Så hon är kritisk. Christine Amanpour, hon är typ sån foreign correspondent till CNN, verkligen högprofilerad där. Hon säger också att det är typ helt absurt att påstå att man inte försökt intervjua Putin, för att de varje dag sedan invasionen har försökt ligga på för att få en intervju, säger hon då. Så de tycker det är trams av Tucker Carlson. Det är liksom verkligen sådär högdjuren på de olika kanalerna.
Ja, bara känner såhär, vi gör en del grejer som du inte vet om, Tucker.
Ja, så känner de.
Det är nog snarigt att någon kommer in och bara, varför gör har ingen gjort det här? Vi har försökt.
Ingen gör något. Nej. At least I'm doing something.
Jävla störigt.
Jag är här på fältet. Grejen är ju då också, som många lyfter, att Tucker Carlson flera gånger tidigare typ ifrågasatt varför Ukraina, USA stöttade Ukraina överhuvudtaget, och pratat om att liksom både Ukraina och Ryssland är foreign countries, utländska länder.
Ja.
Men det är sånt de säger i USA.
Ja, men det är typiskt USA att bara förklara det.
Det låter konstigt när man översätter det.
Men när man säger country brukar man alltid mena USA. När man pratar om länder brukar man alltid, så det är väldigt viktigt att göra den distinktionen.
Foreign countries.
Utländska länder.
Ja, att de inte bryr sig om USA, Ukraina och Ryssland, så varför ska vi bry oss om dem och skicka massa pengar? Sådana grejer har han sagt. Folk har varit liksom lite misstänksamma mot hans inställning till kriget. Och han har ju då 11,5 miljoner följare på X. Bara som en bild av att han är väldigt populär alltjämt. Liksom.
Och hur många har Applebaum och de här?
Det har jag inte kollat. Nej. Säkert färre. Jag tror att han har ju fler än typ Zlatan till exempel.
Just det.
Och det är också en känd person.
Ja.
Men nu är han alltså i Moskva då på plats. Han la upp det här klippet där han står med Moskvas i bakgrunden och pratar. Och han säger så här om just att han är där och ska göra detta.
There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months.
Och de har tänkt länge. Han har sån liksom sassy ton också. Obviously,
ja, så
finns det risker.
Jag blir så arg. Jag känner att jag är en Applebaum. Jag vet inte, det är någonting med typ grupparbete, någonting. Jag har aldrig varit den duktiga tjejen i ett grupparbete, men jag sitter och kollar på hennes Twitter nu. Hon har 575 000 följare. Det är bara någonting med typ att så här, vikt sitt liv åt att bevaka ett land och en konflikt, och så bara glider det in en kille med 11 miljoner följare. Bara, why haven't you done this before? Of course there are risks, typ att bara en Applebaum bara inte var tillräckligt ballsy för att våga fråga Putin om en intervju.
Jag ringde upp, I booked an interview. Folk bara, how did you do that? Tänk inte på det, typ. Nu blir det intervju.
Hon har skrivit typ 12 böcker om Ryssland.
Men i alla fall då, de har liksom tänkt över det här i flera månader. Så varför gör han det då? Han listar två grejer framförallt.
First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive.
Folk är inte informerade tillräckligt då om situationen på båda sidor gränsen där. Så han försöker liksom bygga något balanscase där lite grann. We're in journalism, säger han också. Jag vet inte om man ska läsa in någonting att han säger att inte säger we're journalists.
Jag vet inte.
Som Anne Applebaum säger att han är inte.
Han är inte journalist.
Nej, sen är väl ingen skyddad titel typ. Vem som helst kan väl typ kalla sig det som har blivit
publicerad. Man börjar bli lite mer sugen på att det ska bli det.
Kanske. I alla fall, han vill informera folk om vad som händer i Ryssland då, ungefär det han säger. Och så säger han också att han liksom inte uppmanar någon att tro eller lita på Putin i den här intervjun, men han uppmanar alla att titta. Så det blir ju intressant vilka frågor han väljer att ställa då. Kanske snarare än vad Putin svarar. För ja, vi vet väl ganska bra hur Putin motiverar sitt krig.
Ja,
och
precis.
Så.
Ja, det är väldigt svårt att tänka mig att han säger så här, I never thought about that.
Nej, men precis. Och jag har liksom också sett så här presskonferens med Putin där han, en ganska känd presskonferens, där han liksom drog en historisk utvikning på ganska många minuter om varför Ryssland typ har rätt till Ukraina och sådär. Så vi vet ju lite i alla fall om
det
hans typ
bevekelse. Det känns bara sjukt att det handlar om att han inte har fått tillräckligt hårda frågor och därför fortsätter han invadera Ukraina.
Precis, som min bästa fråga, motfråga som alltid är så här, då hade det varit så här, well, Mr. President, what about the opposite? Att man bara frågar så. Har du tänkt på motsatsen? Utan att specificera vad det är.
Och så bara börjar han prata om någonting som hände i Finland för 100 år sedan och så är du borta.
Kanske. Ja, precis. Han också liksom, Tucker Carlson sagt att västliga intervjuer med Zelensky är propaganda och så vidare. Liksom att Biden-regeringen försökt stoppa honom från att träffa Putin, hävdar han. Jag har inte sett några, liksom, han har inte lagt fram några bevis för det. Men han tackade även Elon Musk då, för att Elon Musk har gått med på, typ lovat dem att sända den här intervjun på X då, ocensurerad. Så han är liksom en freedom of speech bro i det läget.
Den tredje medlemmen i den här råttkungs.
Ja, kanske. Och den ska sändas oklippt då också, säger Tucker Carlson i den här intervjun då. Och så är han också så här att regeringen i väst kommer säkert försöka censurera dem enligt honom. Because that's what they do, som han säger då.
Fuck, marry, kill på de tre då.
Ja, just det. Oredakterad kommer den också sändas. Tucker Carlsons. Ja, men det är precis det är så det blir, ja. Exakt, för då kan man liksom inte faktachecka liksom, kanske göra sådana grejer då, utan den går live ut och det blir spännande som sagt att se vad han ställer för frågor. Vad säger de i Ryssland då om det här? Det är ju svårt att veta, men Moscow Times, de har en källa som refereras till i andra medier också då liksom, som säger att det jublas i Moskva. De är jätteglada vad det verkar då. Aftonbladet skriver att statstrogna ryska medier har följt Tucker Carlsons Moskvaresa minutiöst och hyllat honom som en sanningssägare. You speak the truth, T-Suck.
T-Suck,
T-Carl.
Får jobba med det.
Ja, jag jobbar med det. Det kommer inte bli mer T-Suck nu.
Nej.
Källan säger då också att Putin liksom ser det här som ett tillfälle att påverka det amerikanska valet ännu en gång, säger den här källan. Och Aftonbladet citerar också en norsk professor som de har fått fram här och som är väldigt kritisk, som säger att Tucker Carlson är en antivästlig ultranationalist som är där för att hylla Putin. Och han frågar sig så här: vem hade trott att den amerikanska högersidan skulle gå över politiskt till USAs ärkefiende de senaste 80 åren? Det är som att pissa på Ronald Reagans grav, det här med att göra en sån intervju med Putin då. Så intervjun är inte ute ännu. Jag är väldigt spänd att se på vilka frågor han ställer. Jag kommer kanske, vi får se om jag kommer se hela liksom, men att läsa
vet vad jag kommer göra? Jag kommer vänta tills du har sett den och du kommer spela upp något ljud. Ja. Och så kommer det vara så, för det är self-care året 2024 nu.
Ja. Vi är faktiskt framme i bakvagnen nu.
Visst är vi det.
Det får ju ändå bassonera ut så att folk vet så här, vad är det som pågår, vad är kontexten för de här samtalen.
Exakt.
Bakvagn.
Bakvagnskontexten.
Och vad är kontexten för vad bakvagn är? Det hittade du på vår Instagram. Eller ni har gjort en pedagogisk sparad händelse. Därför kallar vi det bakvagn.
Vad bra. Det kanske kommer som quiz på ikväll. Quizfråga ikväll.
Vem vet?
Vem vet? Så in och plugga på. Jag skulle egentligen prata om USA också, men nu är jag så jävla trött på de jävlarna så jag sticker emellan med en annan grej. Göteborgs miljardärens nya projekt med Leif GV läser jag i GP här på morgonkvisten. Vad tror du den här rubriken handlar om, Kalle?
GV. Är det något med jakt? Ska de bilda ett jägarlag?
Jag kan säga att på bilden så syns GV med ett vinglas i handen. Vad tror du det är då?
Ja, de ska typ släppa ett sånt kändisvin. Eller han har redan ett sånt GV kanske.
Ja, det har han redan. Det går svinbra.
Aha.
Han har sagt i intervjuer att hans kändisvin säljer mycket bättre än alla andra kändisvin för att han är mycket kändare än andra kändisar. Men det är inte ett kändisvin utan det är en kändisöl.
Kändisölen här. Ja, är det lite nytt
den
typ?
Den är rätt. Den är inte lika utvecklad. Nej. Så kan vi väl säga. Det finns ju några kändisar. Lasse Stefans har en. Jaha. Jag vet att Graveyard gjorde en för massa år sedan.
Det är bannat. bandet.
Bandet, ja precis. Ja. Som skulle kunna gå och dricka bra ljummen. Skulle vara, deras tanke var, skulle vara liksom en festivalanpassad öl.
Okay.
Som skulle vara god även om man inte hade tillgång till kyl. Det passar ju bra om man är ett hårdrocksband.
Ja.
Och sen så, men det finns inte jättemånga.
Bäst fesljummen.
Ja, bäst fesljummen, precis. Ja. Det, men det finns inte jättemånga kändisöl. Det närmaste vi har en stor kändisöl är ju A-Bro-ölen.
Just det, för en att Eminem sa A-Bro.
Precis, Eminem har ju inte välsignat det här Åbro, den här Åbro-ölen A-Bro. Men precis, Eminem drack en Åbro vid något tillställ och sa, ah, det står ju A-Bro på den här.
Och så sa de så, A-Bro, want an A-Bro?
Exakt, och då så hörde ju de på Åbro det här och sen dröjde det bara 8 år tror jag innan de spann vidare på den. Snappade upp typ, du, den här sköna grejen som jag tror kanske du och jag minns och inte jättemånga andra. Men i alla fall, det är inte A-Bro-ölen då. Och jag vill bara säga att Göteborgsmiljardären i det här fallet, Torsten Jansson, jag visste inte vem det var så jag läste på lite. Han har grundat New Wave Group som bland annat verkar hålla på med typ Costa Boda och sådana grejer, men äger typ Kraft och profilkläder och den här typen av saker. Craft,
alltså det klädmärket. Okay.
Precis. Ja, säkert inte alla delar, men eftersom att jag inte är så bra på corporate så, så håller jag mig medvetet luddig här. Men det ska släppas då 2 GV-öl från Costa Bryggeri tillsammans med GV. En av dem alkoholfri.
Så där, ja.
GVs alkoholfria pilsner.
Trendigt. Undrar om han dricker den ofta själv.
Men jag kände också att jag ville säga det, men så tänkte jag det var osmakligt, så jag säger inte det, utan Kalle kommer säga det. Och precis så blev det. Kändisölen är ju som sagt långt bakom kändisvinerna. Jag tänkte att du kommer få några frågor här om kändisvin. Jättesnabbt bara. Highkick. Vems kändisvin?
Highkick? Paolo Roberto.
Fredrik Eklund. Han kan sparka jättehögt.
Han mäklaren.
Han kan göra jättehöga sparkar. Okay. Det är en grej han gör. Highkick.
varför
blev det skandal kring Bingo Remers kändisvin?
Bingo Remers kändisvin för att det släpptes med någon konstig reklamkampanj kanske.
Ja, men det nästan kan man säga att där man häller ut vinet var mellan benen på Bingo himself i boxen.
Just det.
Det var ju ganska väntat.
Mitt
favoritkändisvin, inte för att jag har druckit utan för att jag tycker det är konceptuellt det bäst, det fanns bara något år. Thomas Ledins Lövin. Vad tror du det vita hette?
Lövit.
Vi är på gång.
Vi är på gång.
Och det röda då?
Vi är på gång. Jag har ju ingenting med något att göra.
Det är en Ledin-låt ju.
Okej, men inget med vitt. Okej, den andra, Sommaren är kort.
Nästan en del av mitt hjärta. Jag tyckte det här var en genial marknadsföringskampanj. Jag fattar inte hur den bara kunde få ett år.
Levin,
det är skit.
Ja, inte för Ledin, nu fattar jag. Jag satt bara och tänkte på Paul Levin.
Okay,
Turkiet-kännaren. Är det han som är inblandad?
Nu förstår jag varför det inte funkade. För folk är dumma i huvudet. Det var bara jag som förstod kopplingen.
Absolut.
Nej, Kalle, det är du inte. Det var fint. Det hade varit roligt om Paul Levin hade ett kändisvin.
Paul Levins kändisvin.
Ja. Men nu finns den i alla fall. Kanske blir det succé för GVs kändisöl. Vi får se.
Storbritannien kan vi väl åka till en stund,
va?
Rishi Sunak heter ju deras premiärminister där. Well educated, kommer från finansvärlden ju. Talar på ett väldigt sånt, lite så boarding school sätt, skulle jag säga. Han var med hos Piers Morgan då, den här programledaren som ju bokar in rätt mycket kända namn nu det senaste. Och nu var det Rishi Sunak som var där och de satt och snackade om den här grejen som de försöker driva igenom från Tories i Storbritannien om att de vill deportera folk som flytt till England liksom utan rätt papper, liksom illegala flyktingar om man vill kalla det så, till England, så vill man deportera dem till Rwanda. Vi har pratat om det några gånger liksom, att då ska man skicka dem till Rwanda så får de sitta liksom och vänta på asylprocesser där liksom. Och det försökte man driva igenom. Man kan liksom lyssna bakåt om man vill ha den fullständiga genomgången om detta, för vi har pratat om det lite i omgångar. För det som hände var att högsta domstolen sa så, nej, nej, det här kan ni inte göra. Och sen så har man jobbat med det och det har varit lite sånt EU-mankemang, får man verkligen göra det och så vidare. Och nu liksom kämpar Rishi Sunak för att baxa det här igenom parlamentet då. Och liksom innan det är val nästa gång så där, för att han ska få igenom den här framgången. Det. Så här, det här har vi lovat att det ska bli så här och vi ska strama till invandringen och då ska de till Rwanda och så är det med det. Och ingen ska säga till mig, jag är Rishi Sunak och jag är premiärminister. Och då var han hos Piers Morgan och de snackade om det här och Piers Morgan liksom trodde inte att han skulle lösa det och då lät det så här.
I'll bet you £1,000 to a refugee charity. You don't get anybody on those planes before the election. Will you take that bet?
Well, I want to get the people on the planes, right? Of course I want to get the people on the planes.
£1,000.
Right? I want to get the people on the plane.
Men, så tar de i hand där.
Ja, de gör det.
Ja, men bettar. £1,000.
Ja, han bettar ändå. Okej.
Okay. Mm. Alltså jag vet inte hur bindande det är som ett avtal.
Det kan också kännas som att det värsta om han inte lyckas infria någonting han har lovat som politiker kanske inte är att bli av med £1,000. Men det kan finnas andra incitament. Okej, men det är klart. Syns det ett handslag?
Ja.
Då syns det ett handslag.
Då ska de ha tagit i hand och om han lyckas så kommer alltså Piers Morgan inte ge £1,000 till till en välgörenhetsorganisation.
Ett löfte. Vilket han brukar göra annars, så han kommer dra tillbaka dem. Ja.
Ett löfte från Piers Morgan. Men då så kom det väldigt många reaktioner på det här för de tyckte att det var liksom lite ja, men ett lite okänsligt sätt att prata om människor som flyr och vissa tog illa vid sig.
Tänk, jag tänkte nästan att du skulle säga det.
Rishi Sunak intervjuade sen i BBC då i radion om detta och vi kan lyssna på frågan från journalisten där och hur Sunak svarar.
You shook hands on a £1,000 bet with Piers Morgan over the Rwanda scheme. When people are struggling to pay their food and fuel bills in this country. A lot of our listeners are saying they found that pretty offensive.
Well, if I'm being totally honest, I'm not a betting person and I was taken totally by surprise in the middle of that interview. And I just was underlying my absolute commitment to this policy and my desire to get it through Parliament.
Tänka sig ändå. Ja, det där såg jag inte framför mig. Jag tänkte att det okänsliga skulle vara att man liksom satsade pengar på hur man skulle lyckas frakta människor fram och tillbaka som är på flykt. Inte att man bränner £1,000 på något kanske lite sådär bara lättvindigt sätt. Nej. När folk har svårt att betala sina gasräkningar.
Nej, men precis. Tänka det var kanske lite oväntat. Sen har de ju såhär mega fattigdomsproblem i Storbritannien.
Jo.
Folk typ såhär späder ut sin baby formula, alltså mjölkersättning. Det var något exempel de tog, jag har inte med hela klippet. Nej. Liksom såhär. Så att det sticker i för ögonen att två så rika
personer,
liksom, politiker
med
så bettar och så. Ja, det var i alla fall en kritik. Typ, så det är det ena då. Sen det andra tyckte jag var lite intressant då, att Rishi Sunak blev tagen på sängen och liksom överraskad. Han ville gärna få igenom det här, men det är liksom lite så svagt i karaktären att om någon bara håller fram
en hand. Ja,
100 spänn då. 100 spänn att man bara okej. Okay.
Det är som det är när man gick i skolan. Det är kanske inte en premiärminister man vill ha.
Nej,
möta det är internationella ledare som bara så här, Putin slänger fram kardan och bara men kom igen då. Ja, vad skulle jag göra? I was caught off guard.
Ja, men liksom att han inte har den sinnesnärvaron kanske säga typ så här, jag vill inte typ så här, ta i hand och slå vad om 10 000 kronor som det ändå handlar om.
Nej.
Men låt oss säga att jag gärna vill få igenom det typ. Så det var lite speciellt.
Ja.
Och det återstår att se om han baxar igenom den här Rwanda-dealen då genom parlamentet, om de får till det utan att man stöter på mer patrull från det egna rättsväsendet eller EU och sådär. Så i potten då, £1,000 som kan gå till en välgörenhetsorganisation om Piers Morgan förlorar det här valet.
Ja du Kalle, det är inte bara i Sverige som det här med jakt skapar debatt, utan i USA rasslar det också på rätt bra i den här debatten, framförallt i Florida. Och där finns det ju svin mycket djur. Mm. Både helt vanliga djur och också svinkonstiga djur.
Gator country är det.
Gator country. Men det finns också bara inte konstiga arter utan också märkliga individer inom arterna. I somras så hade experter hittat hajar utanför Floridas kust som betedde sig irrationellt och konstigt. Varför? Jo, de hade ätit kokainpaket som flyter runt i vattnet utanför Florida. Det ligger tydligen där om man vill ha kokain eller baka dit och fiska upp.
Är det den eller?
Djuren. Ja, förlåt.
Ja, men det bara slog mig nu. Ja, vi tar den då, vi tar den.
Djuren, djur heter, vad är det heter? Just det, djur heter pappa.
Ja, det är ju djurnyheter. Nej, jag tänkte inte heller på det, men det är klart att det är det. Ja,
men det är liksom hajarna, de
hajarna
går på
utanför
koks.
Floridas kust går på kox. I Guardian, där den här nyheten rapporterades, såg det också att delstaten Florida har drabbats av herpes-smittade apor i tusental. Och där kan man känna även som en ojaktgärig, det vill säga ja, skjut av dem bara. Skjut av herpesaporna på rot. Nu utökar vi alla jaktlagar och nu ska det vara fritt fram och skjuta vad man vill. Jag kan förstå den inställningen om man har koxade hajar runt sig. Men en person som tycker att delstatens jaktlagar är för stränga oavsett, det är Jason Shuaf som är republikansk kongressledamot i delstaten. Då. Han vill utöka rätten att skjuta, inte på grund av att skjuta djur då, inte på grund av de här två exemplen som jag har tagit upp, utan på grund av, citat, black bears high on crack that are breaking into people's homes and tearing them apart. Du förstod varför jag behövde en liten rast mellan Tucker Carlson-nyheten och den här. Jag kände att jag klarade inte av att ta dem efter varandra. Jag var tvungen att...
Alltså crackbjörnar som nattetid
begår inbrott och sliter isär människor. Det här är då anledningen till att han tycker att han måste få, eller att man måste få skjuta björn i högre utsträckning då. The Guardian har inte hittat någon rapport av att någon av Floridas 4050 björnar någonsin har tagit crack. Kanske att hajarna har ätit upp allting, jag vet inte. Men inga sådana rapporter finns. De har hört av sig till Jason Shuaf och undrar att det finns ju inga björnar på crack. Varför håller du på med det där? Han har valt att inte svara.
Men ska man få skjuta bara crackbjörnar då?
Nej, för att man kan ju inte veta vilka som går på crack. Det verkar som att det han vill är ju att liksom, man ska kunna... Det ska inte vara straffbart att skjuta en björn även om du inte har liksom jaktlicens och rätt regler. Sådär.
För den could kan... be a crack addict.
Ja, precis. Oh. Kanske att det här citatet från honom belyser lite hur han ser på saker och ting. When you run into one of those crack bears, you should be able to shoot it, period. Oh. And you shouldn't have to pause or be afraid you're gonna get arrested or harassed or pay fines. That's just crazy.
Harassed också. Okay. Harassed.
Så att, ser man en crackbjörn då, som absolut inte finns, då måste man bara få skjuta den rakt av.
Och frågan är då hur man känner igen en crackbjörn. Är det liksom att den typ försöker typ låna pengar av den?
Anta det, den slickar sig mycket om munnen och ser lite vit ut runt läpparna. Jag vet faktiskt inte riktigt. Och varför, det är lite tråkigt att han inte vill svara på några frågor från media, utan att han bara går ut med de här grejerna. Och att det säkert finns en och annan högaffel bakom honom som är såhär, yeah! Fuck the crack bears.
Crack
the democratic psyop crack bears.
Jag läser på gp.se, Ina, om att det ansträngda säkerhetsläget som råder för Sverige påverkar alla. Det är inte för att en grej som sker då i händelse av krig i Sverige. Det kan ju bli krig i Sverige, har vi hört på Folk och Försvar. Det är ju att folk som är typ statligt anställda och liknande och även andra kan bli så krigsplacerade.
Ja.
Att när det bryter ut, då är det bestämt. Då ska du dit och
precis,
göra det.
Precis, det vet man ju med kompisar som jobbar inom vården, att de har allehanda regler och grejer beroende på när de ska kallas in och så.
Ja, men precis, och då kan de liksom hamna på Gotland eller liksom vid fronten eller någon annanstans. Och igår skrev Dagens Nyheter först om att nu ska även anställda på Göteborgsoperan, Symfonikerna och Film i Väst få besked om krigsplacering. Uppdraget i händelse av krig kan bli att bibehålla hopp och gemenskap eller ta hand om tvätten.
Jaha.
Står det i ingressen på artikeln. Man har alltså i regionstyrelsen då klubbat ett förslag om att de här personerna som jobbar på Film i Väst och Göteborgsoperan och symfonikerna ska omfattas av krigsplaceringen, och men det betyder att de kan placeras ut på olika ställen då om det blir krig. Men det är liksom lite oklart typ exakt vad de ska göra. Lars Holmin från Moderaterna säger till oss på GP, eller nej, till DN säger han det, att det kan handla om lokalerna mycket, att man liksom tar dem i anspråk också, till exempel syateljéer eller tvätterier, att det kan bli behov av det då i händelse av krig, och att man kanske då får använda Göteborgsoperan och sitta och typ slapp och laga där eventuellt då. Så det verkar liksom inte handla om att man ska sätta upp Wagner.
Nej, jag såg framför mig fältartister.
Ja,
det är ändå
hur?
Ett uppskattat inslag i alla krigsfilmer när det kommer en fältartist.
Ja, när man har sett att de skickar ner typ Marilyn Monroe till Vietnam eller någonting kanske. Eller kanske inte ens hade börjat. När. Ja, skitsamma, men typ den typen av grejer.
Ja.
Men jag har inte sett att man, det är det som kommer hända.
Nej.
Att man skickar någon från symfonikerna först.
Lasse Kronér och Doobidoo Live.
Nej, precis. Man ska inte spela Verdi eller Väntan på Godot så, i någon bunker.
Nej.
Men jag tyckte bara att det var, hade någonting då att man ska skicka ut dem. Men Lars Holmin säger då liksom att så här, vi hade fältmusiker i och för sig förr, men tiden är ju en annan nu.
Ja.
Så det lär inte vara att de ska vara ute och spela för soldaterna för liksom troop morale då.
Nej, men det finns ju fältartister i Sverige. Jag har flera stand-up-kollegor som har ju gått en sån... Man går typ en kurs och så går man några veckor typ och utbildar sig till fältartist. Då. Det kan man göra både som musiker och komiker, och då är det lite säkerhetsregler och sånt. Och sen så får de åka en stund till Afghanistan eller vad det nu kan finnas svenska trupper utplacerade. Jaha. Och uppträda där och sen åka tillbaka.
Kör lite stand-up liksom.
Ja, precis. Jag vet att både Kirsty Armstrong och Isaac Jansson har varit. Han var i Afrika och hon var i Afghanistan.
Jaha, hade ingen aning.
Nej, inte jag heller. Jag blev så chockad när jag hörde det. Men, så det finns ett sånt system liksom.
Det står i alla fall i det här beslutet då från regionen att kulturen har en unik förmåga att skapa gemenskap och sammanhang, vilket i sin tur skapar hopp och motverkar rädsla. Så kanske liksom är det att de ändå får... Ja, jag vet inte. Film i Väst. Eller någon liten film för att muntra upp killarna och tjejerna vid fronten.
Miss Japan, hon har avgått.
Hon har avgått?
Ja, Carolina Kino. Hon kröntes ju för bara 2 veckor sedan till Miss Japan. Hon har ju redan varit inblandad i en kontrovers. Jag vet inte varför jag säger ljus så mycket, som om jag visste det här innan jag läste mig till det. Vi säger det. Och tittar på dig som att bara, det här borde du veta, annars är det kvinnohat, Kalle. Så tittar jag på dig nu.
Jag älskar kvinnor. Det är därför jag stöttar Miss Universum
Miss
och
Japan.
Miss Japan.
Precis, det är viktigt för dig. För 2 veckor sedan blev hon krönt. Sen dess har den stora snackisen varit att hon ser ju inte tillräckligt japansk ut.
Se där, ja.
Och det är ju sant. Hon föddes av ukrainska föräldrar, flyttade till Japan som 3-åring och ser ju 0% japansk ut.
Nej,
faktiskt.
Så traditionellt japansk.
Precis, precis. Men det har vi ju sett i andra miss olika länder, så det får man väl hacka i sig även som japan. Mm. Men sen kom det fram att hon hade haft en affär med en gift man.
Det får man inte då?
Det får man nog. Jag kan säga så här, hon nekade och sen erkände hon och sen lämnade hon tillbaka titeln. Jag skulle säga så här, jag tror inte det finns en rättsperson vid liv som skulle kunna reda ut hur det här fungerar. För att folk känner kanske inte till det, men hela den här Miss World, Miss Universe, Fröken Sverige, Miss Sweden, det är liksom ett gytt av olika intressenter som typ inte kan enas kring någonting. Fröken Sverige till exempel är bara så här, jag tror att den titeln inte får användas längre. Medan Miss Sweden köptes av han Panos Papadopoulos som har det här baddräktsföretaget. Panos Emporio.
Panos Ljungskile.
Precis, drev det i flera år, och då fanns det liksom parallella Fröken Sverige. Eller det fanns inte Fröken Sverige, det fanns Miss Sweden och Miss... Någonting
det är
Sweden.
Rätt rättighets...
Det är ett rättighetschabbel. Jag har inte lyckats hitta... Alltså, och sen så tävlar man då antingen i Miss Universe eller Miss World. Och sen finns det en typ Miss Asia också, mm, beroende på om man kommer etta, två eller tre i den nationella.
Okay.
I vilken av de nationella misstävlingarna det nu är. Alltså, mm, det, förr var ju detta väldigt så här stort och enkelt. Det, den vann och den vann och, mm, den vann. Men sen har man liksom hittat jättemånga. Det finns också Miss Earth för mer klimatmedvetna människor som gillar tjejer i baddräkt och så vidare och så vidare.
Men det verkar som att man måste leva upp till vissa standards då rent moraliskt.
I Miss Earth, ja.
Ja, mm. Men även i Japan då?
Även i Japan. Jag tror att jag har inte lyckats reda på om det är olagligt. Jag tror, eller olagligt hade varit sjukt om det var.
Det kan det väl ändå
jag har inte lyckats reda på om det är mot Miss Japans stadgar, för de kan ju ha andra stadgar. Jag tror inte det är mot Miss World eller Miss Universum stadgar, för båda de två har bara så här, du ska vara mellan 18 och 28. Mm. Miss Universe är lite så open-minded. Typ. Du får ha fött barn. Yeah. Det blev ju någon sån grej här om veckan att det var en kvinna som tävlade som precis hade fött barn och nu var jättesnygg och alla var typ så, oh my god, tjejer kan verkligen. men i Miss World så verkar reglerna vara att man ska vara ogift och aldrig ha varit gravid. Men jag tror att liksom det här omoraliska levernet på något sätt egentligen inte är något hinder. Men jag fattar ju att hon vill ju inte vara dubbelhatad. Först är det så här, du är inte tillräckligt japansk för att vara Miss Japan. Mm. Och sen bara, du har ju också legat med en gift man. Och så sa hon nej. Och sen bara, okej då, det fanns bevis, jag har gjort det. Jag fattar att man vill dra sig ur rampljuset efter det.
Ta kronan då.
Ja, ta kronan. Jag förstår inte ens vad den betyder eller vilken tävling jag ska vara med i.
Det är tufft på toppen.
Ja.
Bara nämna det som jag har teasat, är väl kanske inte rätt ord, men jag har nämnt det lite grann här under morgonen, det här med att Joe Biden rörde till det lite grann igår tror jag det var. Han har ju fått en del kritik för att han börjar bli lite till åren, va? Mm. Att det är lite rörigt ibland, att han säger lite tokigheter. Och det här gjorde det inte bättre då, det som skedde under ett tal i Las Vegas i söndags var det visst, men nyheten kom igår. Då blandade han ihop Emmanuel Macron, Frankrikes president, med François Mitterrand som alltså var president från 1981 till 95. Ja, tänker man spontant att det var kanske då liksom så här peak klar hjärna för Joe Biden. För typ så över 20 år sedan. Mitterrand dog 96. Mm. Dessutom så sa han att Mitterrand då till råga på allt var tysk förbundskansler. Så det blev ett dubbelfel där. Typ, I spoke to liksom, President Mitterrand of Germany.
Jag orkar inte. Det kan inte vara så här nu att typ, den brittiska premiärministern tar i hand för att han känner att han måste det.
Ja, för att Piers Morgan hetsar honom.
Att den amerikanska presidenten bara går runt och hänvisar till olika extremt daterade referenser.
Ja, eller hur? Han rätt det sig själv då dock under talet, skriver Omni här, bara för att en kort stund senare placerar den för... Ja, men han rättade det där med Mitterrand och sen råkade han säga det här om Tyskland.
Nej, men...
Och det var när Biden skulle berätta en anekdot från ett G7-möte.
Men gör inte det. Håll dig till det du måste säga. Det
känns som tal, hans liksom folk i bakgrunden bara så här, det är typ så här, nu berättar han en anekdot, red alert, liksom, sätt på alla larm vi har, krishantering inleds. Och sen så skickade de ut från Vita huset då liksom en utskrift av talet där Mitterrand hade strykits över och ersatts med Macron, står det om dess artikel.
Aha.
Jag vet inte riktigt vad det...
Nej, de rättade det i efterhand liksom.
Ja, just det, det var det.
Ja. Ja. Tänker jag att de gjorde en live-transkribering och så var de typ så här, fast det här ser ju inte så nice ut.
Nej. Nej, det blev dumt i alla fall och det ser väl inte så bra ut för Joe Biden. Och jag vet att Trump, att Trump är igång lite, att han ska debattera Biden nu. Han har ju liksom inte velat ställa upp i typ debatter med sitt eget parti.
Nej.
I primärvalen Trump. Men nu så säger han att han för USAs skull borde debattera Joe Biden omedelbart.
Oj.
sa han i det konservativa radioprogrammet The Dan Bongino Show, där han var med och pratade. Ja. Råseriöst. Jag har bara inte hört om det.
Nej.
Men vi börjar väl runda av.
Ja,
där,
det gör va? Vi. Kom till quizet ikväll. Ni kommer garanterat få bättre resultat än vad Joe Biden hade fått.
Det tror jag.
Det vågar jag lova.
Mm. Det säger vi, och vi kan väl påminna om vad vi pratat om idag. Jag snackade om det iranska spionparet som Ekot avslöjade planerade att mörda judar i Sverige innan de utvisades härifrån. Helt nya breaking-uppgifter alltså från Ekot om detta. Sen snackade jag också om Tucker Carlson ju, yeah, som verkar ha landat en intervju med ingen mindre än Vladimir Putin. Och
under överseende av Elon Musk.
Ja, precis, med Elon Musks goda minne. Yeah. Han har ju liksom lovat att sända ut det här osensurerat. Han fäktas mot en del kritik där, Tucker Carlson.
Och jag pratade om den stora Taylor Swift-veckan mellan Grammys, och eventuellt kommer hon dyka upp på Super Bowl. Inställningen som den amerikanska magahögen har till Taylor Swift och hennes kille, och att söndag kan bli politiskt och populärkulturellt en extremt viktig dag.
Ja, verkligen. En extrem möjlighet också för liksom politisk aktion från Taylor Swift. Vi får se vad hon hittar på. Vi hade också gäst Isabel Kirenbäck, professor på Göteborgs universitet. Vi talade om att det är 4 månader sedan konflikten mellan Israel och Hamas bröt ut efter Hamas attack, och vi talade lite om den eventuella vapenvilan då Hamas sägs i medier vara positiva till det här. Det och en hel del annat talade vi om där. Sen var det bakvagn. Ja, det behöver
vi
inte upprepa.
Det behöver vi inte. Det var mest amerikaner som tokade sig.
Yes. Ina heter du. Kalle heter du. Carl Jansson var producent idag. Och Isabella Persson läste nyheter, och hon träffar ni också om ni dyker upp på skeppet ikväll.
Klart ni.
Ha det gott så länge.
Hej hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.